5. Att bringa ett ankare till gråt. Trots att skeppet krängde i de långa blå dyningarna satt Harin Din Togara mycket rak bredvid sin syster, strax framför deras parasollbärare och rorsmannen vid den långa rorskulten. Charlon verkade mycket upptagen av att betrakta de 12 männen och kvinnorna som satt vid årorna. Om hon inte var försjunken i tankar. Den sista tiden hade gett mycket att tänka på. Inte minst detta möte som Harin hade blivit kallad till. Men själv lät hon sina tankar flyga som de ville. För att samla sig. Varje gång Athan Mears 12 första sammanträtt sedan hon vunnit Ilian hade hon varit tvungen att samla sig innan hon bevistade mötet. När hon kom fram till Tyr och fann att Saidas blå måsen fortfarande låg förtöjt i floden hade hon varit övertygad om att kvinnan var kvar i Caimlyn eller i varje fall följde efter henne långt bakom i kölvattnet. Ett misstag som hade straffat sig på ett smärtsamt vis. För att sanningen att säga skulle inte mycket ha varit annorlunda om Saida hade varit flera veckor efter henne. I varje fall inte för Harin. Nej, hon skulle inte tänka på Saida. Solen stod bara en knytnäve över horisonten i öster och flera av de landfastas fartyg var på väg mot den långa vågbrytaren som skyddade Ilians hamn. Ett av dem hade 3 master och var utrustat på ett sätt som påminde om en högriggare där alla de större seglen var fyrkantiga. Men han var så rundbukad och illa seglad att han vältrade sig fram genom de låga sjöarna så att skummet yrde istället för att skära igenom dem. De flesta farkosterna var små och lågriggade, nästan alla med hög bom på de trekantiga seglen. Vissa av dem verkade nog så snabba, men eftersom de landfasta sällan seglade utom synhåll för land och oftast låg för ankar på natten av rädsla för grundstötningar, var deras snabbhet dem till liten nytta. Gods som verkligen krävde snabb leverans lämnade dem till Athan Mears skepp, vilket de förvisso också fick betala för. Sådant gods utgjorde bara en liten del av den last Athan Mear forslade, delvis på grund av vad det kostade och delvis för att det var få varor som verkligen krävde sådan hast. Dessutom gav det viss vinst att frakta åt andra, men när fraktmästaren själv skötte handeln med det som skeppet bar gick all vinst till fartyget och klanen. Så långt ögat kunde nå österut och västerut längs kusten såg man Athan Mears skepp som låg för ankar. Det var stävare och glidare, stormare och ilare. De flesta omgivna av varubåtar så fullastade att de såg ut som dryckesfester på stranden. Varubåtarna rodde ut från staden och erbjöd allt från torkad frukt till oxhalvor och får. Från järnspik och järntackor till svärd och dolkar. Från pråligt krimskrams från Ilien som kanske kunde locka en däcksflicka till guld och ädelstenar. Även om guldet oftast bara var en tunn förgyllning som nöttes bort på några månader så att man såg mässingen under och de flesta av ädelstenarna var färgat glas. De hade med sig råttor också, även om de inte räknades upp i varuutbudet. Nu när skeppen legat för ankar så länge var allesammans hemsökta av råttor. Råttorna och de ruttnande förråden såg till att det alltid fanns en marknad för varubåtarna. Varubåtar omgav även de tunga båtarna från Shornsen. Dussin efter dussin som används under flykten. Det var så man sa nu, den stora flykten från Ibordar. Sa man flykten var det ingen som frågade vad man menade. Skeppen var stora åbäken med fylliga bogar, dubbla däcksbredden mot en stävare och i vissa fall kanske bättre ämnade för att bryta igenom grov sjö, men underligt riggade med konstiga segel vars styva lattor gjorde dem svårmanövrerade. Nu svärmade män och kvinnor i dessa master och på råna, i full gång med att byta ut riggen mot någonting mer användbart. Ingen ville ha fartygen, men det skulle ta varven flera år att ersätta alla skepp som gått förlorade i Ibordar. Och vad det skulle kosta. De främmande skeppen må vara överdrivet breda eller ej, de skulle ändå utan tvekan användas i många år. Ingen segelfru hade någon önskan att hamna i skuld genom att låna ur klanens kassakistor när det mesta, om inte allt av hennes eget guld, höll på att bärgas av Shornsen i Ibordar. Inte om det fanns något annat val. Vissa hade oturen att varken ha något eget skepp eller något av Shornsens, och för dem fanns inget annat val än att låna. Harins tolva kom innanför vågbrytarens mäktiga mur, tätt bevuxen med mörka alger och långt hårliknande sjögräs som dyningarna inte förmådde slita bort från de grå stenarna. Och Ilians vida grågröna hamn öppnade sig framför henne, omgiven av vidsträckta kärr där långbenta fåglar vadade och vinterns bruna färger på sina ställen just börjat gå över i grönt. Ett dimsjok drev över båten i den milda brisen och fuktade hennes hår innan det gled vidare in i hamnen. Små fiskebåtar drog upp sina nät längs kärrens kanter, medan ett dussin olika sorters måsar, trutar och tärnor kretsade ovanför för att stjäla vad de kunde. Staden intresserade henne inte, bortsett från de långa stenkajerna, men hamnen. Dess vida, nästan cirkelrunda yta var den bästa ankarplats någon kände till, fylld med skepp och flodfartyg, varav de flesta väntade på sin tur vid kajerna. Den var verkligen fylld, full med hundratals fartyg i alla former och storlekar, och det var inte alla som tillhörde de landfasta. Här fanns det bara stävare. Dessa smäckra tremastare som kunde segla ifrån en tumlare. Stävare och tre av de stora åbäkiga Shornsen vidundren. Fartygen tillhörde de vågfruar och segelfruar som utgjorde de 12 första i varje klan. I varje fall de som fått plats i hamnen innan det var fullt. Till och med i Iljens hamn fanns det bara plats för ett begränsat antal ankrade skepp. Och de nios råd, för att inte tala om draken återfödds riksmarskalk i Ilien, skulle ha börjat ställa till besvär om Athanmir hade hindrat handeln. Plötsligt blåste upp en stark isande vind uppifrån norr. Nej, den hade inte blåst upp. Med ens var den bara där med full styrka och piskade upp vågor, krönta med vita gäss i hamnens vatten. Den förde med sig lukten av tallar och någonting jordigt. Hon visste inte mycket om träd, men däremot en hel del om det virke man använde vid skeppsbygge. Fast hon trodde inte att det växte mycket fur någonstans i närheten av Ilien. Sen la hon märke till dimstråket. Medan nordanvinden fick skeppen att gunga och kränga, fortsatte dimman att långsamt driva norrut. Hon fick anstränga sig för att hålla händerna stilla på knäna. Hon hade fått en mycket stark lust att torka fukten ur håret. Efter Shadar Logoth hade hon trott att ingenting någonsin skulle få henne ur balans igen. Men hon hade sett allt för många underligheter den sista tiden. Underligheter som vittnade om hur världen skakades i sina grundvalar. Lika plötsligt som vinden kommit, lika plötsligt var den borta igen. Det mumlades bland roddarna. Årtagen kom ojämnt och fjärde åran på babords sida doppade åran för djupt så att vattnet skvätte in i båten. Besättningen visste att vindar inte uppförde sig på det viset. Stadigt nu, sa Harin med fast stämma. Stadigt! Ro tillsammans era landfasta trashankar, ropade däcksfrun från stäven. Gerdin var smal och läderartad och även hennes lungor verkade vara av läder. Måste jag ropa ut årtagen? De dubbla förolämpningarna fick några ansikten att förvridas i ilskna grimaser, andra i harm. Men årorna började röra sig jämnt igen. Nu iakttog Shallon dimman. Harryn ville fråga henne vad hon såg och vad hon tänkte, men det fick vänta. Hon var inte alls säker på att hon ville att någon ur besättningen skulle höra svaren. De hade redan sett tillräckligt mycket för att vara uppskrämda. Rorsmannen styrde tolvan mot ett av de klumpiga Shornsen-skeppen, där alla varubåtar som vågade sig i närheten blev bortschasade innan handlaren hann få ur sig två ord. Det var ett av de största, och akterkastellet tornade upp sig i tre våningar. Tre! Och till råga på allt fanns det rent av ett par balkonger tvärs över aktern. Hon ville inte se vad vågorna, som piskades upp av en Semaros eller en av Arith havets shoshiner, skulle göra med dem. Andra tolvor och några åttor väntade på sin tur att lägga sig jämsides med fartyget, i den ordning som föreskrevs av passagerarnas rang. Jordin ställde sig upp i fören och vrålade. Jordin? Hennes röst bar bra, och en tolva som närmade sig skeppet rodde undan. De andra fortsatte sin väntan. Arryn reste sig inte förrän besättningen hade strukit med årorna och dragit in dem på styrbordssidan så att de mjukt stannade där Jardin kunde ta tag i en dinglande lina och hålla det lilla fartyget på plats invid det stora. Shallon suckade. Mod, syster, sa Arryn. Vi har överlevt Shadar Logoth, även om jag ljuset hjälper mig inte vet riktigt vad det var vi överlevde där. Hon gav till ett strävt skratt. Och mer ändå, vi överlevde Cadzuan Meladrin, vilket jag betvivlar att någon annan här skulle kunna. Shallon log blekt, men hon log i varje fall. Arryn klättrade upp för repstegen med samma lätthet som för 20 år sedan och blev hjälpt ombord av däckmästaren, en satt kar med ett färskt ärr som löpte in under en skinnlapp som satt där hans högra öga suttit. Många hade blivit sårade under flykten. Många hade dött. På det här skeppet kändes till och med däcket konstigt under hennes bara fötter. Plankorna var lagda i ett ovant mönster. Sidan var emellertid korrekt bemannad med 12 män med bar överkropp till vänster om henne och 12 kvinnor i färggranna linneblusar till höger. Alla bugande så djupt att de tittade rakt ner i däcket. Hon väntade på Shallon och parasollbärarna innan hon började gå framåt. Fartygets segelfru och vindfinnerska, som väntade i slutet av de båda raderna, bugade sig inte lika djupt men la fingrarna mot hjärtat, läpparna och pannan. Båda bar midjelånga vita sorgestålor som nästan dolde deras många halsband, precis som hon och Shallon. Mitt skepp välkomnar er, vågfru, sa segelfrun medan hon sniffade på sitt doftskrin. Och må ljusets nåd vara med er tills ni lämnar hans däck. De andra väntar på er i aktersalongen. Må ljusets nåd vara med er också, svarade Harryn. Turan, klädd i blåa sidenbyxor och röd sidenblus, var så kraftig att Cyril, hennes vindfinnerska, såg smärt snarare än normal byggd ut. Och hon hade stickande blick och neddragna mungipor. Men varken det eller doftskrinet var avsett att vara ohövligt. Så gär var inte Turain. Blicken var densamma som hon gav alla andra. Hennes eget skepp låg på botten av Ibordars hamnbassäng. Och det stank faktiskt i hamnen efter det öppna Saltas friska luft. Aktersalongen löpte längs nästan hela det höga akterkastellets längd. Ett utrymme helt fritt från möblemang, bortsett från 13 stolar och ett bord tätt vid skottet där det stod höga vinkaraffer och bägare av gult porslin. Så 2 dussin kvinnor i sidenbrokad skulle inte till närmelsevis fylla rummet. Harryn var den sista av Athanmeres 12 första som anlände. Och de andra vågfruarnas reaktion när hon steg in var den hon hade väntat sig. Lin Cora och Valaine vände henne mycket demonstrativt ryggen. Rund Hylta Njal gav henne en mörk blick och stegade sen bort för att fylla på sin bägare. Lashin, så slank för övrigt att hennes byst såg enorm ut, skakade på huvudet som om hon var förundrad över Harins närvaro. Andra fortsatte att småprata som om hon inte varit där. Alla bar naturligtvis sorgestålar. Pelanna kom klivande mot henne över däcket. Det långa rosa ärret som löpte över högra sidan av hennes ansikte gav henne ett farligt utseende. Hennes krulliga hår var nästan helt grått och ärekedjan över hennes vänstra kind var tung av guldberlocker som symboliserade hennes triumfer, däribland hennes del i flykten. Hennes hand och fotleder bar fortfarande märken efter shonshanska bojor, även om de doldes av siden nu. Jag hoppas att du är helt återställd, Harin. Om det är ljuset till behag, sa hon, la huvudet på sned och knäppte sina trinda tatuerade händer i falsk medkänsla. Det ömmar väl inte längre när du sitter? Jag la en kudde på din stol för säkerhets skull. Sen gav hon till ett gapskratt och tittade på sin vindfinnerska. Men Kerr gav henne en tom blick som om hon inte hade hört vad hon sa och la sen till ett klent skratt. Pelanna såg missnöjd ut. När hon skrattade åt någonting förväntade hon sig att hennes underlydande också skulle göra det. Den värdiga vindfinnerskan hade emellertid sina egna bekymmer. En dotter som försvunnit bland de landfasta, bortförd av Aesir. Det skulle vedergällas. Man behövde inte tycka om vare sig Kerr eller Pelanna för att inse att det var nödvändigt. Harin gav dem båda ett ansträngt leende och strök förbi så nära Pelanna att kvinnan var tvungen att backa undan om hon inte ville att Harin skulle trampa på hennes fötter. Pelanna stirrade ilsket på henne. Dotter till en sandrevel, tänkte Harin surt. När Marae kom fram till henne log hon däremot på riktigt. Den långa, slanka kvinnan med lika mycket vitt som svart i det axellånga håret hade varit hennes vän sedan de båda börjat som däcksflickor på en gammal skorv till stävare med en järnhård segelfru som blivit bitter av sina obefintliga framtidsutsikter. Det hade glatt henne mycket att höra att Marae hade kommit oskadd från Ibordar. Marae tittade på Pelanna och Kerr under rynkade ögonbryn. Tebrey, hennes vindfinnerska, grimaserade också åt dem båda. Men till skillnad från dem var det inte för att Marae krävde att någon skulle krypa för henne. Tebrey och Kerr var systrar och delade en djup oro för Talan, Kers dotter. Men bortsett från det skulle båda ha skurit halsen av varandra för en kopparskärv. Eller ännu hellre sett den andra förpassad till att tvätta länspumparna. Inget hat kunde vara starkare än det mellan syskon. Låt inte de där dyngankorna reta dig, Harin. För att vara kvinna hade Marae en djup röst, men melodisk. Hon räckte Harin en av de båda vinbägare hon hade med sig. Du gjorde vad du ansåg att du måste göra. Och om det är ljuset till behag kommer allt att bli till det bästa. Mot Harins vilja sökte sig hennes blick till ringbulten som satt i en av bjälkarna ovanför. De kunde lika gärna ha tagit bort den nu. Och hon var säker på att den fanns kvar bara för att reta henne. Den där underliga unga kvinnan Min hade haft rätt. Hennes avtal med Cora Moore hade bedömts som undermåligt. Det ansågs att hon hade gett bort för mycket och krävt för lite i gengäld. I just denna hytt hade hon inför resten av de 12 första och den nya skeppsfrun blivit avklädd och upphängd i fötterna från denna ringbult. Utsträckt till ett par andra bultar i däcket och pryglad tills hon vrålade lungorna ur sig. Svullnaden och blåmärkena hade försvunnit. men hur mycket hon än ansträngde sig för att trycka undan det hängde sig minnet kvar. Däremot hade hon inte tjutit efter nåd eller respit. Aldrig det, för då skulle hon inte ha haft något annat val än att stiga tillbaka och bli en vanlig segelfru igen, medan någon annan valdes till vågfru över Chaudets klan. De flesta av kvinnorna i rummet ansåg att hon ändå borde ha lämnat sin befattning efter en sådan bestraffning. Kanske även Marie. Men den andra hälften av Mins förutsägelse stärkte hennes mod. En dag skulle hon bli skeppsfru. Enligt lagen kunde Athanmirs 12 första välja vilken segelfru som helst till skeppsfru. Men under mer än 3000 år hade de endast 5 gånger tagit någon utanför sin egen krets. Aesedena sa att Mins besynliga visioner alltid föll in. Men hon tänkte inte spela ett högre spel än nödvändigt. Allt kommer att bli som det ska, Marie. Om det är ljuset till behag, sa hon. Så småningom. Hon måste bara ha modet att rida ut de stormar som kunde komma först. Som vanligt anlände Saida utan formaliteter. Hon kom inklivande, följd av sin vindfinnerska, Shailin och Amelia, den ljusåriga storbystade ACD som Saida haft med sig tillbaka från Caimlin. ACDs tidlösa drag bar ett ständigt förvånat uttryck. De lysande blå ögonen var mycket stora och av någon anledning andades hon tungt. Alla bugade sig, men Saida tog ingen notis om hälsningarna. Hon var klädd i grön sidenbrokad och sorgeståla. En kort kvinna med en hetta av gråsprängt krulligt hår som ändå lyckades se precis lika lång ut som Shailin. Harin fick erkänna att det handlade om närvaro. Det var något Saida ägde, tillsammans med en sval tankeskärpa som inte skulle skakas än som en semarovind fångade henne med land i lä. Förutom att hon kom tillbaka med den första av de Aesedaer som utlovats i avtalet om vindarnas skål, så hade hon också med sig sitt eget avtal. Att Athanmir skulle få mark i Andor där deras egna lagar gällde. Medan Harins avtal hade ansetts undermåligt hade Saidas vunnit stort bifall. Detta och det faktum att hon hade kommit raka vägen till Ilian genom en av dessa besynliga portöppningar, vävd av hennes egen vindfinnerska, var inte de enda skälen till att hon nu var skeppsfru. Men ingen dera hade varit henne till nackdel. Shallon kunde också göra en portöppning nu, men att göra en på däcket till ett skepp utan att orsaka skada, ens på så här lugnt vatten, var minst sagt riskabelt. Och ingen kunde göra en som var stor nog att segla ett skepp igenom. Mycket överskattat. Mannen har inte kommit än, förkunnade Saida och satte sig på den stol som hade ryggen mot de stora akterfönstren. Hon la sitt rödfransade skärp noggrant i ordning och rättade till vinkeln på den smaragdprydda dolken som satt instucken innanför det. Hon var en mycket noggrann kvinna. Det var helt naturligt att vilja ha varje sak på sin rätta plats ombord på ett skepp. Ordning blev en vana och inte bara en nödvändighet. Men hon var mycket krävande även efter vanliga mått mätt. De återstående stolarna, varav ingen var fastskruvad i däcket som de borde, var uppställda i 2 rader mitt emot varandra. Och vågfruarna började slå sig ner på sina platser, medan varje kvinnas vindfinnerska ställde sig bakom hennes stol. Det verkar som om han tänker låta oss vänta. Amelia, se till att allas bägare är fulla. Aha, tydligen hade kvinnan gjort ett nytt felsteg. Amelia spratt till. Sen hissade hon upp den bronsfärgade kjolen till knäna och störtade bort till bordet där vinkarafferna stod. Ett allvarligt felsteg, tydligen. Harin undrade hur länge Saida skulle tillåta henne att bära klänning istället för byxor. som var mycket mer praktiskt ombord på ett skepp. Det skulle säkert bli en chock för ACDN när de kom utom synhåll för land och la av sig blusarna. Amelia tillhörde bruna Aja och hade velat studera Ethan mer. Men hon fick inte mycket tid till sina studier. Hon var där för att arbeta och det såg Saida till att hon gjorde. Hennes uppgift var att lära vindfinnerskarna allt det ACDN visste. Hon tvekade fortfarande inför detta arbete. Men hur sällsynt det än var med landfasta lärare så stod de bara en hårsmån högre i rang än en däcksflicka. I början hade kvinnan tydligen trott att hennes myndighet var fullt jämförbar med Saidas, om inte större. Och det verkade som om hon börjat komma på bättre tankar. Om än sakta, allt eftersom däcksmästarens piska regelbundet fick stifta bekantskap med hennes bak. Amelia hade faktiskt försökt desertera 3 gånger. Märkligt nog visste hon inte hur man gjorde en portöppning, en kunskap som nogsamt undanhölls henne. Och hon borde ha vetat att hon stod under för sträng bevakning för att kunna muta sig ombord på en varubåt. Nåväl, hon skulle knappast försöka igen. Enligt vad Harin hört hade hon fått veta att ett 4:e rymningsförsök skulle leda till offentlig prygel. Som denna gång dessutom skulle följas av att hon blev upphängd upp och ned i riggen. En sån skam kunde ingen våga riskera. Segelfruar och till och med vågfruar hade degraderats till däcksflickor och villigt tagit sin nya plats efter ett sådant straff. Ivriga att förlora sig i massan av män och kvinnor som halade trossar och revade segel. Harin lyfte undan kudden från sin stol och släppte den föraktfullt på däcket innan hon satte sig på sin plats längst bort i den vänstra raden med Shallon bakom sig. Näst efter Murray som satt mitt emot henne hade hon lägst rang av de församlade. Men å andra sidan skulle Saida ha suttit bara en stol närmare akten om hon inte hade vunnit rätten till en 6:e tjock guldring till vardera örat och kedjorna som förband dem. Hennes örsnibbar var kanske fortfarande ömma efter stygnen. En behaglig tanke. Eftersom han låter oss vänta, kanske vi borde låta honom vänta när han slutligen kommer. Med en orörd bägare i handen viftade hon bort den ängsliga ACDN som istället kilade över till Murray. Enfaldiga kvinna. Visste hon inte att hon skulle servera skeppsfrun och sen fortsätta med vågfruarna i rangordning? Saida lekte med det genomstugna doftskrinet som hängde i en mycket kraftig guldlänk runt hennes hals. Hon hade även på sig en bred åtsittande krage av guldlänkar. En gåva från Elaine av Andor. Han kommer från Karamor, sa hon torrt. Som det var meningen att du skulle bita dig fast vid som en havstulpan. Rösten blev inte hårdare, men varje ord gav Harin ett vasst styng. Den här mannen blir den närmaste jag kommer att tala med Karamor. Annat än i största nöd, eftersom du gick med på att han inte behövde träffa mig mer än 3 gånger under 2 års tid. På grund av dig måste jag godta denne mans ohövlighet. Om han så visar sig vara en sjaskig fyllbult så måste springa till relingen och tömma magen för varannan mening. Den ambassadör jag skickar till Karamor kommer att vara en kvinna som vet hur man lyder sina order. Pelerna fnittrade och hånlog. Hon trodde att alla var som hon själv. Shallon tryckte Harins axel för att visa sitt stöd. Men Harin behövde det inte. Vistas hos Karamor? Cadzuans hårdhänta metoder för att få sin vilja fram och hennes fullständiga brist på respekt för Harins värdighet gick inte att förklara för någon. Inte ens Shallon. Hon hade varit Athanmers ambassadör endast till namnet och tvingad att helt dansa efter ACDNs pipa. Hon var beredd att erkänna, om så bara för sig själv, att hon varit nära att börja gråta när hon insåg att den fördömda kvinnan skulle låta henne ge sig av. Dessutom gick flickans syner alltid i uppfyllelse. Det sa Aisedena, och de kunde inte ljuga. Det räckte för henne. Turan kom försynt in i salongen och bugade sig för Saida. Karamors sändebud har anlänt, skeppsfru. Han klev ut genom en portöppning på halvdäck. Orden fick vindfinnerskorna att mumla sinsemellan, och Amelia ryckte till som om hon hade känt däcksmästerns piska igen. Jag hoppas att han inte gjorde för stor skada på ditt däck, Turan, sa Saida. Harin läppjade på vinet för att dölja sitt småleende. Tydligen skulle mannen få vänta lite grann ändå. Inte alls, skeppsfru, Turan lät förvånad. Portöppningen öppnade sig en dryg fot över däcket och han klev igenom den från en kaj inne vid staden. Ja, viskade kärlan. Jag kan inse hur det går till. Hon tyckte att allt som hade med kraften att göra var fantastiskt. Det måste ha känts obehagligt. Att se en stenkaj ovanför halvdäck, sa Saida. Nåväl, jag får väl se om det är en sjaskig fyllbult Karamor har skickat mig. Skicka in honom, Turan. Men gör dig ingen brådska. Amelia, får jag något vin före kvällen? Aisedén flämtade till och rusade sen för att hämta en bägare under gnyende läten, som om hon var nära att brista i gråt, medan Turan bugade sig till höger och vänster. Ljus, vad hade Amelia gjort? Några långa ögonblick förflöt, och Saida satt med sin bägare i handen innan en storväxt man med mörkt krusigt hår som nådde honom till axlarna steg in. Han var sannoliken inte sjaskig. Och inte heller verkade han vara drucken. På ena sidan av den svarta rockens höga krage satt en silverbrås i form av ett svärd. På den andra en emaljerad brås i rött och guld som föreställde en av de varelser som omslingrade Karamors underarmar. En drake. Ja, det var så de kallades. På vänster axel hade han en rund brås med tre gyllene kronor mot blå emaljgrund. Ett vapen kanske. Var han en adelsman bland de landfasta? Kunde det rent av vara så att Karamor hedrade Saida genom att skicka denne man? Utifrån vad hon visste om Rand Althor betvivlade hon att det i så fall var avsiktligt. Det var inte det att han försökte vanhedra någon. Men han brydde sig föga om andras heder. Mannen bugade sig för Saida och styrde elegant undan svärdet vid sin sida. Men han underlät att vidröra hjärtat, läpparna och pannan. Vissa brister var man emellertid tvungen att godta hos de landfasta. Jag ber om ursäkt om jag kommer sent, skeppsfru, sa han. Men det föreföll onödigt att komma innan ni var fulltaliga här. För att kunna se detta från kajen måste han ha haft en mycket bra kikare. Saida mönstrade honom uppifrån och ned med missbelåten min och läppjade på sitt vin. Har du något namn? Jag är Logain, sa han bara. Skarpa utandningar hördes från hälften av kvinnorna i rummet och de andra gapade häpet. Mer än en spillde vin ur sin bägare. Inte Saida och inte Harin, men de andra. Logain, det namnet var känt till och med bland Athan Mir. Får jag tala, skeppsfru? Frågade Amelia flämtande. Hon höll så hårt om porslinskaraffen att Harin var rädd att den skulle gå i kras. Men kvinnan hade lärt sig tillräckligt mycket för att inte säga mer förrän Saida nickade. Sen strömmade orden ur henne i en andlös fors. Den här mannen har varit en falsk drake. Han blev stillad för det. Hur det kan komma sig att han kan leda kraften igen begriper jag inte. Men han leder Saidin. Saidin! Han är smittad, segelfru. Om ni har mellanhavanden med honom kommer ni att väcka Vita tornets vrede. Jag vet... Nog, avbröt Saida henne. Vid det här laget borde du vara väl medveten om hur rädd jag är för Vita tornets vrede. Men då lyfte Saida ett finger och genast knep Aes-Sedain ihop läpparna som förvreds i en illamående min. För detta enda ord skulle hon kanske få kyssa Dexmästers syster igen, och det visste hon. Vad hon säger är delvis sant, sa Logan lugnt. Jag är en ashaman, men smittan finns inte längre. Saidin är ren. Skaparen bestämde sig tydligen för att visa oss nåd. Jag har en fråga till henne. Vem tjänar du, Aes-Sedain? Egwen Alvear eller Elaida Arroyan? Amelia var klok nog att inget säga. Ett år framåt tjänar hon mig, Logan, sa Saida resolut. Aes-Sedain knep ihop sina ljusa ögon ett ögonblick, och när hon öppnade dem igen var de större än någonsin, hur otroligt det än verkade, och fyllda med fasa. Var det möjligt att hon trott att Saida skulle låta sig bevekas och släppa henne tidigare? Du kan ställa dina frågor till mig, fortsatte skeppsfrun. Men först har jag två till dig. Var är Caramore? Jag måste skicka en ambassadör till honom. Och han måste ha henne hos sig, i enlighet med avtalet. Påminn honom om det. Och vad för du med dig förbud från honom? En begäran om någon slags tjänst, förmodar jag. Vad gäller hans vistelsort så kan jag inte tala om den. Mannen smålog som om han hade sagt någonting lustigt. Han log. Jag kräver, började Saida. Men han avbröt henne, vilket fick de andra kvinnorna att blänga på honom och muttra ilskat. Den dåren tycktes tro att han var skeppsfruns jämlike. Han vill att hans vistelsort hålls hemlig för närvarande, skeppsfru. De förlorade har försökt döda honom. Däremot är jag beredd att ta med mig Harin Dintogara. Av vad jag har hört har han funnit henne godtagbar. Harin spratt till så våldsamt att hon spillde vin på handen, och sen tog hon en djup klunk till. Men nej, Saida skulle skilja sig från Amel och gifta sig med en barlaststen förrän hon skickade ut Harin som sin ambassadör. Inte desto mindre räckte blotta tanken för att hon skulle bli alldeles torr i munnen. Inte ens att bli skeppsfru skulle kanske räcka som gottgörelse för att behöva stå ut med Cadsoan igen. Saida betraktade Logan med stenansikte och sa åt Amelia att servera honom vin. Aes-Sedain ryggade tillbaka, och när hon kom fram till bordet darrade hon så mycket att karaffens pip skallrade mot bägarens kant. Nästan lika mycket vin hamnade på däcket som i bägaren. Undligt nog gick Logan fram och la sina händer på hennes för att göra dem stadiga. Var han en sån som inte kunde låta andra sköta sina uppgifter? Du har ingenting att frukta från mig, Aes-Sedain, sa han. Det är länge sedan jag åt någon till frukost. Hon stirrade upp i ansiktet på honom med munnen på vid gavel, som om hon inte visste om han skämtade eller menade allvar. Och vad är det för tjänst han kräver, frågade Saida. Det handlar inte om att kräva, skeppsfru. Logan var tvungen att räta på karaffen för att bägaren inte skulle rinna över. Han tog bägaren och steg undan från Amelia, men hon stod kvar och gapade efter honom. Ljus, kvinnan kunde tydligen inte sluta att ställa till det för sig. Han vill inlösa en av era utfästelser i avtalet med Caramore. Bland annat lovade ni honom skepp. Och han behöver skepp för att frakta förnödenheter till Bandar Iban från Ilien och Ter. Det kan ordnas, sa Saida. Och kunde trots den mörka blick hon gav Harin inte helt dölja hur lättad hon var. Pelerna blängde förstås också på henne. Men detsamma gjorde Lassin, Niall och flera av de andra. Harin fick hålla tillbaka en suck. Hon måste medge att vissa av detaljerna i avtalet var tämligen betungande. Så som kravet på att skeppsfrun måste vara beredd att komma till honom upp till 3 gånger på 2 år. I Jendai-profetian stod att Athan Mir skulle tjäna Karamor, men att detta skulle ske genom att skeppsfrun skulle komma springande när han kallade var det inte många som hade trott. Men de andra hade inte varit där och köpslagit med Aesir, övertygade om att hon inte hade något annat val än att ta det avtal hon kunde få. Ljusets sanning, det var ett under att hon hade lyckats få så mycket som hon hade fått. Förnödenheter för mer än 1 miljon människor, skeppsfru, tillade Logan i förbifarten med samma ton som om han bett om ytterligare 1 bägare vin. Hur många mer kan jag inte säga, men det råder hungersnöd i själva Bandar Iban. Skeppen måste dit så fort som möjligt. Bestörtningen spred sig som en svallvåg genom salongen. Harin var inte ensam om att ta en stor klunk vin. Till och med Saida spärrade förbluffat upp ögonen. Det kanske kräver fler stävare än vi har, sa hon till sist, med en röst där klentrogenheten lyste igenom. Logan ryckte på axlarna som om det inte hade någon betydelse. Inte desto mindre är det vad han fodrar av er. Använd andra skepp om ni måste. Saida stelnade till på sin stol. Fodrar? Det må stå vad som helst i avtalet. Det var likväl ett oklokt uttryck att använda när man talade med henne. Turan kom in i salongen igen. Och i brott mot all etikett sprang hon fram till Saida så att fotsulorna smattrade mot golvet. Hon böjde sig ner och viskade i skeppsfruns öra. En förfärad min spred sig sakta över Saidas drag. Hon började lyfta sitt doftskrin men rös sen till och lät det falla till bröstet. Skicka in henne, sa hon. Skicka omedelbart in henne. Det har kommit nyheter som kan bringa ett ankare till gråt, fortsatte hon när Turan störtade ut från salongen. Jag ska låta er höra dem från den som kommit med dem. Du måste vänta, sa hon när Logan öppnade munnen. Du måste vänta. Han hade vett nog att inte säga någonting, men inte nog för att dölja sin otålighet, utan stegade bort till väggen där han ställde sig med spända läppar och neddragna ögonbryn. Den unga kvinnan som kom in och bugade sig djupt för Saida var lång och smal, och om det inte varit för hennes härjade uppsyn skulle hon ha sett förtjusande ut. Hennes blå linneblus och gröna byxor såg ut som om hon haft på sig dem flera dagar i sträck, och hon var så utmattad att hon knappt kunde stå på benen. På hennes ärekedja hängde bara ett fåtal berlocker som anstod hennes unga ålder. Men Harin såg att inte mindre än 3 av dem var för hjältemodiga handlingar. Jag är Semeidin Selan, långa ögon, skeppsfru, sa hon hest. Segelfru på ilaren Stormvind. Jag seglade så fort jag kunde, men jag fruktade att det är för sent att göra någonting. Jag stannade vid varenda ö från Tremalkin och hit, men jag kom hela tiden för sent. Det började sippra tårar ner för hennes kinder, men hon verkade inte medveten om dem. Berätta dina nyheter för de 12 första på ditt eget sätt och i din egen takt, sa Saida vänligt. Amelia, ge henne vin. Det sista var inte alls vänligt sagt. Aesirdén skyndade sig att lyda. För nästan 3 veckor sedan, sa Semei, började amajörer på Tremalkin att be om färdens gåva till alla öar. De som bad om att fara till Eilisomera begärde att bli avsläppta i båtar utom synhåll för land när de fick höra att Tjornsen besitter hela Somera. Med en tacksam nick tog hon emot en full bägare från Amelia och drack djupt ur den. Harin utbytte en frågande blick med Marey, som skakade lätt på huvudet. Så långt Harin kunde minnas hade ingen amajar någonsin begärt färdens gåva. men för dem var det verkligen en gåva utan att någonting förväntades i gengäld. Och de undvek det salta, höll sig nära kusten i sina små fiskebåtar. Så att be om att bli släppta utom synhåll för land var lika underligt som att be om färd. Men på vilket sätt var allt detta så förfärligt? Alla amajarer i hamnstäderna gav sig av. Till och med de med innestående lön på varven eller repslagerierna. Men ingen tänkte mycket på det 2-3 dagar. Vinet hade inte fuktat Semejs strupe tillräckligt för att lindra hennes heshet. Hon gned tårarna från kinderna med baksidan av handen. Inte förrän vi ansåg att ingen hade kommit tillbaka. Ståthållaren skickade folk till amajarernas byar och de hittade... Hon knep ihop ögonen. Alla amajarerna var döda eller döende. Män, kvinnor. Här brast hennes röst. Barn. Klagosång steg i salongen och Harin fann till sin förvåning att det gälla ljudet kom även från hennes egen hals. Sorgligt nog att bringa ett ankare till gråt. Detta borde få själva himlen att snyfta. Undra på att segelfrun var hes. I hur många timmar, hur många dagar hade hon gråtit sedan hon fick kännedom om denna katastrof? Hur? Frågade Pelerna när klagolåten dog ut. Hon lutade sig fram på stolen med upprörd min. Under näsan höll hon sitt doftskrin, som om lukten därifrån på något sätt kunde förjaga stanken från denna förfärliga nyhet. Var det någon sjukdom? Tala, kvinna! Gift, vågfru, svarade Semej. Hon kämpade för att hålla sig samlad, men tårarna rann fortfarande ut för hennes kinder. Överallt jag kommit har det varit likadant. De gav barnen ett gift som försänkte dem i djupt sömn som de inte vaknade ur. Tydligen fanns det inte så mycket att det räckte till alla. Så många av de vuxna tog gifter som hade långsammare verkan. Några levde så länge att de kunde berätta vad som hänt för dem som kom till byarna. Den stora handen på Trimalkin har smält. Höjden där den stod sägs nu vara en djup grop. Tydligen hade amajarerna en profetia som handlade om handen. Och när den förstördes trodde de att detta var ett tecken på att tiden nått sitt slut. Slutet på vad de kallade illusionen. De trodde att det var dags för dem att lämna denna illusion. Hon uttalade ordet med ett bittert skratt. Som vi kallar för världen. Har ingen kunnat räddas? Frågade Saida. Ingen alls. Även på hennes kinder glänste tårarna. Men Harin kunde inte klandra henne för det. Hennes egna kinder var också våta. Ingen, skeppsfru. Saida ställde sig upp. Och tårarna till trots var hennes utstrålning myndig och hennes röst stadig. De snabbaste skeppen måste skickas till alla öarna. Till och med de som tillhör Eilish och Mira. Vi måste hitta ett sätt. När det salta först kom till ro efter världsfallet bad amajarerna om vårt beskydd. Och detta beskydd är vi fortfarande skyldiga dem. Om vi så bara hittar en handfull som fortfarande lever är vi likväl skyldiga dem det. Det här är en av de sorgligaste historier jag någonsin hört. Logans röst lät för högljudd när han gick och ställde sig framför Saida. Men era skepp måste till Bander Iben. Om ni inte har tillräckligt många stävare måste ni använda även andra snabba skepp. Allesammans behövs. Är du både galen och hjärtlös? Frågade Saida. Med händerna i sidorna och fötterna brett isär såg hon ut som om hon stod på kommandobryggan. Hon borrade sin blick i Logan. Vi måste sörja. Vi måste rädda dem som räddas kan och sörja de oräkneliga tusenden som vi inte kan rädda. Hon kunde lika gärna ha lett, för hennes hårda blick hade ingen verkan på Logan. När han talade tyckte Harin att luften blev kall och ljuset svagare. Hon var inte ensam om att ta sig om överarmarna och huttra. Sörj om ni måste, sa han. Men sörj under marschen mot Tarmon Gaidon.